Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen till Vidar möter, Eva Nordmark.
Tack så jättemycket. Mm.
Du är arbetsmarknadsminister och chef för arbetsmarknadsdepartementet sedan precis idag 14 månader sedan.
Mm. Just det.
Ja, och du kom då från ett uppdrag som ordförande i den fackliga centralorganisationen TCO. Hur känns det?
Det känns väldigt... bra att få möjlighet att ta ansvar i en svår tid, tycker jag. Vi har ju ett svårt läge på svensk arbetsmarknad i följd av coronapandemin. Vi har också ett svårt parlamentariskt läge som innebär att vi måste kompromissa och hitta lösningar gemensamt med många andra. Och det är en roll som jag trivs i. Det är också något som är bland det viktigaste jag kan tänka mig. Att se till att bidra till att människor får möjlighet till arbete och egen försörjning. Det är det som i grunden bygger vårt välstånd.
Mm. För just att vara arbetsmarknadsminister, jag tänker mig att det är ju, ja, arbete är ju grunden för välfärdsstaten. Det bygger på att så många som möjligt som kan arbetar och ja, betala in skatt och se till att välfärdsstaten fungerar. Så. Känner du det här ansvaret som ett ok på axlarna eller?
Jag känner att jag har ett väldigt stort ansvar och jag tycker att det är bland det viktigaste man kan göra att bidra till att människor får möjlighet till egen försörjning. Mm. Att bidra till att företag kan rekrytera också rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter. Att också offentlig sektor kan rekrytera rätt kompetens för att utveckla välfärden. Det är ju det som i grunden bygger välståndet, som du sa alldeles nyligen också. Det är det som gör att människor kan känna en gemenskap, inte bara den frihet man har att kunna försörja sig själv, utan också en gemenskap, en möjlighet att bidra till någonting större, möjlighet att utvecklas, möjlighet att känna att man är en del av ett samhälle. Så för mig så är ju det här det finaste uppdraget jag kan tänka mig förstås. Och jag känner väldigt stor ödmjukhet i det tuffa läge som vi befinner oss i. Mm. Och det är klart att det är ett stort ansvar. Men jag känner inte att det är något ok. Jag känner snarare att det är väldigt fint att få möjlighet att bidra i ett svårt läge.
Mm. Ja, och jag är väl lite så här trygghetsberoende, men jag kan ju säga att utan att smöra, jag tycker det känns tryggt att du är där du är faktiskt. För, jag menar med din bakgrund också, du är ju långt ifrån lastgammal, riktig ungdom kan man säga, och i jämförelse med Trump och Biden i varje fall, och i jämförelse med mig själv. Och du kommer ju från Norrbotten, från, säger man nedre Luleå?
Ja, från Luleå.
Ja, mm. Ja. Och du var ordförande i SSU i Norrbotten, du har suttit i kommunstyrelsen i Luleå, du var riksdagsledamot och din fackliga bakgrund inte minst, alltså fackliga ledare, det är något särskilt med dem, är det inte det?
Jo, men det tror jag att det är faktiskt, och jag tror för min egen del att jag är ju formad inom liksom socialdemokratin i Norrbotten, där har jag min bas, min plattform. Jag var första kvinna som ordförande i SSU i Norrbotten också. Det är jag väldigt stolt över. Men det är också så att jag såklart är formad av de senaste 20 åren som jag har varit facklig ledare i lite olika roller. Präglad på så sätt att jag ser ju kompromissen som någonting väldigt fint och viktigt för att skapa verklig förändring och skillnad. Att göra skillnad på riktigt, att se till att de reformer som vi för fram inte bara blir en nyhetsflash, utan att det faktiskt gör skillnad för människor i vardagen.
Mm.
Men också starkt präglad av socialdemokratin i Norrbotten. Jag brukar säga att jag är en så här betongsosse från Norrbotten. Som ju ser vikten av att vår basindustri, att vårt näringsliv har goda förutsättningar. Därför att det i grunden handlar ju också om att skapa arbeten till människor.
Mm.
Och jag tror att kommer man från Norrbotten och med dem, den historia som finns och hur man också får kämpa väldigt hårt och med den gemenskap som man också har på många sätt i den här typen av län, där man samarbetar väldigt mycket mellan näringsliv, fackföreningar, kommuner, många olika typer av aktörer. Jag tror att det också har format mig väldigt mycket i min syn på att vi har ett svårt parlamentariskt läge idag, samtidigt som för mig känns det helt naturligt att samarbeta och göra det tillsammans med andra partier, även när det är svårt, därför att det är det som ändå leder till resultat och att vi kan ha långsiktighet i de förändringar som vi då levererar till arbetsmarknaden i det här fallet. Mm. Så att, ja, det är klart att jag är präglad, som alla andra, präglad utav min bakgrund.
Ja, precis. Och Norrbotten är ju en landsdel där socialdemokratin har haft och har ett väldigt starkt grepp, får man väl säga. Även om det har ju där som överallt annars har det ju sjunkit. Jag tittar lite på några siffror bara, och något ett år innan du föddes så fick Socialdemokraterna i landstingsvalet då, som det hette där, över 50%, 51,5. Min son Olof Palme fick nöja sig med 45, tror jag, här i riket. Och nu, några år senare då, nästan 50 år senare, så i landstingsvalet så nådde Socialdemokraterna inte ens upp till 30%. Och i riket fick vi 28,5. Det verkar vara liksom en ödesbunden nedgång för vårt parti, är det så?
Nej, absolut inte. Nej, men det är klart att det är en annan tid nu. Och när jag satt ju själv i riksdagen under de här tuffa åren när vi sanerade svensk ekonomi. Och då kommer jag ihåg att Ingvar Carlsson, som då var partiordförande, han sa någonting i stil med att ja, förr hade vi en ATP-reform var tionde år, alltså den digniteten på reform och liksom politiskt ansvarstagande. Nu har vi 10 sådana per år att hantera, och det är klart att världen har förändrats, Sverige har förändrats, det mediala landskapet har förändrats, hur vi möts, hur vi organiserar oss förändras. Och jag tror ju faktiskt att vi har goda förutsättningar att kunna växa ytterligare som parti, både när det gäller antal medlemmar men också bland väljarna. Jag tror att coronapandemin har gett oss en skjuts. Vi har ju kunnat visa nu under de här månaderna att det gör skillnad vad det är för typ av färg på regering. Och att vi, jag menar, det vi har gjort kopplat till både löntagarnas ekonomiska trygghet, att vi har förstärkt arbetslöshetsförsäkringen, att vi har verkligen satsat mycket på arbetsmarknadspolitiken, att vi räddar tusentals jobb i form av korttidsstöd och andra viktiga insatser, men också äldreomsorgslyft för att skapa bättre villkor för personal i äldreomsorgen. Det är klart att det beror ju på att vi har en socialdemokratiskt ledd regering, att de sakerna kommer på plats. Jag tror också att nu med coronapandemin, den utmanar oss på många olika sätt, inte minst liv och hälsa förstås, men också ekonomin och jobben och hur vi möts och hur vi arbetar. Och jag kan ju se det nu i partiorganisationen att väldigt många börjar använda nu de här digitala verktygen. Och jag tror att det också är en möjlighet att kunna nå fler människor. För i grunden så bygger ju politik och det förtroende som vi får, det bygger ju på att vi också har den ständigt liksom närvarande dialogen med människor runt om i hela Sverige. Att vi förmår att utvecklas och förnya oss och förändra oss när tiderna förändras. Alltså en rörelse som står still är ingen rörelse, utan det är klart att vi hela tiden som parti måste utveckla oss och hitta nya vägar framåt. Och jag tror att vi har goda förutsättningar framåt att växa. Jag brukar säga det när jag kommer till min stab här på arbetsmarknadsdepartementet att men nu ska det bli som förr. Vi var 45% parti när jag satt i riksdagen. Jag tyckte det var ganska dåligt, för i Norrbotten hade vi ju liksom ännu bättre. Och vi kanske inte tar oss upp till 45 i nästa val. Men jag tror absolut att det finns möjlighet att växa och utvecklas.
Kan man inte se det på ett annat sätt också, att jag menar 28,5% eller vad det är nu, det är väldigt bra. Alla andra partier skulle vara jätteglada om de hade 28,5%.
Absolut, och jag vet ju också att i ett internationellt perspektiv så är ju socialdemokratin i Sverige fortsatt väldigt stark. Det är ju tyvärr en sån utveckling att vi har sett många socialdemokratiska partier minska i stöd och liksom styrka. Och jag har ju haft förmånen att vara på den internationella fackliga arenan i många år. Och det är klart att där uppmärksammas ju också vilka länder som fortsatt har löntagarvänliga regeringar. Och när Stefan Löfven bildade den här regeringen, det var ju då var jag fortfarande facklig ledare. Ja, men det uppmärksammades ju utav världsfackets ledning bland annat, att wow, vi har Sverige liksom, här bildas det nu en socialdemokratiskt ledd regering som står upp för löntagarperspektiven när många andra länder går åt ett annat håll. Så att det är klart att det är viktigt, och att det är viktigt också, vi är viktiga för världen.
Jag är uppväxt i ett litet brukssamhälle och där alla var socialdemokrater, så alltså det var ju aldrig någon diskussion egentligen, utan det där bär man med sig och så vidare. Och min bild är att det inte är så mycket till idéparti och debatt, utan man känner in. Jag skrev här om dagen att den här eviga frågan som August Palm ställde 6 november här, vad vill jag Socialdemokraterna, att svaret egentligen är det beror på. Och att det liksom är en framgångsfaktor. En del skulle tycka att det är förmätet eller illa att säga så, men jag skulle säga att det är en framgångsfaktor, alltså anpassningsbarheten, eller?
Ja, det är ju, tycker jag, signalerar ju också någon sorts pragmatism utifrån att världen förändras ju hela tiden. Och det är klart att ska vi vara ett regeringsdugligt parti så måste vi också kunna liksom vara pragmatiska, och vi måste kunna vara flexibla och också kunna kliva in och vidta nya åtgärder som vi kanske inte hade tänkt på ett år tidigare. Så i den delen håller jag verkligen med. Sen tror jag ju att det är väldigt viktigt att vi har visioner. För jag brukar säga det att ibland tycker jag att när man lyssnar på politisk debatt så kan det låta som att politik är bara till för att lösa problem. Och det är klart att det är. Men det är också så att politik är att se till att människor har något att drömma om. Att vi gemensamt formar våra visioner för ett bättre liv och hur vi kan utveckla vårt land eller vår värld. Så det är också väldigt viktigt med att det finns en idédebatt hela tiden närvarande. Sen måste man hantera saker i vardagen. Ja, så är det ju. Men vi behöver både och.
Absolut, det är inget fel att diskutera idéer. Tvärtom, det tycker jag är oerhört roligt. Men just att knyta det till regeringspolitik är sällan så lyckat. För en regering måste ju göra vad en regering måste göra.
Absolut, ja. Det märker jag väldigt tydligt, kan jag säga. Och jag tror att vi har väldigt liknande bakgrund. Så tillvida att för mig var det också självklart att jag menar, min släkt, jag är uppvuxen i arbetarklass i Norrbotten. Och jag kommer verkligen ihåg det jag var med min farfar på sporthallen i Luleå 1982 när Olof Palme höll ett tal. Jag var 11 år gammal då och hade väl kanske inte så bra koll på egentligen vad han sa. Men jag förstod ju verkligen hur viktigt det var. Och jag kände ju på min farfar att här är någon person som vi kan känna trygghet i, som vi kan lita på, som också pekar ut färdriktningen framåt. Och det är klart att den typen av upplevelser är ju väldigt starka. Och jag är ju präglad av det också. Att jag tror ju på socialdemokratin. Jag har sett att man har levererat tidigare. Jag har själv varit en del av det. Jag gick till den fackliga världen. Jag är tillbaka nu. Det känns som att komma hem. Ja. Det känns väldigt bra.
Ja, vad kul. Hörru du, håller du med mig om jag säger att det här pågående januariavtalet, att det är ett seriöst försök från Socialdemokraterna att se om det kan bli ett nytt, vi behöver inte kalla det block, men om...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
De ingående partierna där kan bli så pass starka att det kan bli ett fundament för ett regeringsinnehav långt framöver i tiden här.
Ja, men det där är ju en jätteintressant fråga som du ställer. Jag tänker att januariavtalet kom ju till för att hitta en lösning på regeringsmakten i ett väldigt splittrat parlamentariskt läge. Mm. Och det är väldigt bra att vi har hittat det här samarbetet i mitten av svensk politik. Mm. Men jag tror att det är så att om vi lyckas nu under de här åren att hålla ihop, att leverera bra politik, att fortsätta vara lösningsorienterade, så tror jag att också förutsättningarna ökar för att kunna fortsätta samarbeta och kanske fördjupa samarbetet inför kommande mandatperioder. Mm. Och jag tror att det är viktigt också för oss socialdemokrater att se det, att vi kommer ju inte att ha egen majoritet framgent, utan vi måste också kunna, för att få igenom vår politik så behöver vi ju såklart se till att kunna samarbeta med andra partier. Så att det här är ju ett viktigt samarbete vi har nu med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet, och det är inte lätt alla gånger, men jag tycker att vi levererar, och jag tror också att Sverige behöver den här stabiliteten och att vi hittar samverkan och möjlighet att lösa frågor och drömma tillsammans i mitten av svensk politik. Mm.
Ja, visst, och ska man vara ärlig också, så är ju socialdemokratin, om en socialdemokrati på 45-50%, var ju en stor koalition. Kanske med större bredd än vad den borgerliga alliansregeringen hade. Alltså om du tar med alltihopa, fackligt, stad och land och alltihopa. Jag menar, det var en mängd olika små partier egentligen, va? Men som höll ihop när det var dags att välja. Mm. Alltså så den vanan och förhandla med olika delar och partier och sånt där, den finns ju
verkligen
med där.
Ja, men precis. Och vi behöver ju vara ett brett parti också. Vi behöver kunna hålla samman, inte bara med andra partier utan också själva. Och det är ju det som är spännande också om man tittar på svensk arbetsmarknad, hur den utvecklas. Att det är klart att vi måste ju ta höjd för väldigt många olika typer av verkligheter ute på svensk arbetsmarknad. Och det är ju ett otroligt spännande och viktigt arbete att se hela den här mångfacetterade bilden av hur arbetslivet ser ut och utvecklas.
Mm. Jag förstår det. Ska vi stanna lite vid arbetet ytterligare en stund här? För en av de professorer som jag har nära mitt hjärta är Lars Trägård på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det är otroligt fascinerande med breda perspektiv. Jag älskar verkligen att lyssna på honom och läsa honom. Han håller på mycket och tittar på vad är svenskt och sånt där. Och då säger han att vi svenskar är otroligt pragmatiska egentligen med hudfärg och var folk de kommer ifrån och sånt där. Det är inte så noga, utan det svenskaste som finns i alla hans undersökningar och så, det är att man ska sköta sig, arbeta och betala skatt. Och sen lägger vi oss inte i så mycket vad människor gör i övrigt. Men fallerar det så blir det problem. Och med tanke då liksom på den mycket höga arbetslösheten som många nyanlända och som folk som inte är så nyanlända faktiskt, alltså som man ser uppgifterna från Arbetsförmedlingen. Mot den bakgrunden är det ju väldigt allvarligt, alltså med tanke på samhällets polarisering och risk för rasism och många sådana saker. Hur ser du på det? Jag menar, det är ju, och vad gör man?
Mm. Nej, men det är ju, jag tycker också det är spännande med Lars Trägård. Men utifrån mitt perspektiv så vi jobbar ju stenhårt nu, och det är klart att förutsättningarna förändrades ju också i och med coronapandemin. Vi fick över 100 000 varslade. Vi har idag 507 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vi har sett att många unga och utrikesfödda har drabbats hårt av de här uppsägningarna. Och utifrån de nyanlända så tänker jag att det finns ju många skäl till att se till att de nyanlända verkligen får möjlighet till arbete och egen försörjning. Dels därför att det i sig har ett egenvärde och det är den vägen man integreras i ett samhälle. Men också för att barnen ska se sina föräldrar gå till arbetet. Att det finns hopp och det finns en framtid här för dem. Men också ett annat perspektiv som jag verkligen brinner för, och det är ju de utrikesfödda kvinnorna. Mm. För där ser ju vi att vi ligger ju bättre till när det gäller deras sysselsättning och liksom arbetskraftsdeltagande än andra länder. Men vi ligger ju inte tillräckligt bra när det gäller möjligheten för utrikesfödda kvinnor att arbeta och försörja sig själv. Och där gör vi nu en hel del insatser. Jag och Anna Ekström var ute för någon vecka sedan i Botkyrka. Presenterade intensivåret bland annat, som ju innebär att, för idag tar det ganska lång tid. Det har blivit bättre och bättre, tar kortare och kortare tid genom åren att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Men vi har stora utmaningar. Vi vet att vissa av de här nyanlända, de är väldigt motiverade. De har också förutsättningar att snabbt ta sig in. Då ska inte våra system motverka det, utan då måste vi se till att de här personerna får den bästa möjligheten att snabbt få språkträning, liksom praktik, arbete. Så det är en sån sak. Men sen tänker jag också, jag är själv, min mamma var ju hemma med mig och min syster när vi var små. Mm. När jag var 15 år så klev hon ut på arbetsmarknaden och började som lokalvårdare då. Och om man tittar på hur svenska kvinnor har klivit ut på svenska arbetsmarknaden under 50, 60, 70, 80-talen, så är det ju samma resa egentligen som de här utrikesfödda kvinnorna måste få möjlighet att göra. Mm. Och jag var även i Linköping för en tid sedan, och det är fascinerande att se. Det finns många goda exempel på hur folkhögskolor, olika företag, utbildningsaktörer ser till att verkligen skräddarsy utbildningar för de behov som finns på arbetsmarknaden också, och ge de här kvinnorna möjlighet till egen försörjning. Och jag ska säga att det är en otroligt viktig jämställdhetsfråga, och det är också en skiljelinje i svensk politik där Moderaterna ständigt jagar på om att man vill ta bort extra tjänsterna, som är väldigt viktiga, inte minst för den här gruppen kvinnor. Tittar man på KD och SD så vill ju de hellre satsa liksom pengar på bidrag för att de här kvinnorna ska vara hemma istället för att kunna vara ute på arbetsmarknaden, försörja sig själva, vara självständiga. Så att det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik här. Vi ställer krav på individen att lära sig språket, att delta, att göra sig anställningsbar. Och vi ger också förutsättningar för det. Och det här är ju något som jag verkligen vill utveckla och som vi verkligen behöver se till att vi lyckas med.
Mm. Men är det inte så också, Eva Nordmark, på vanlig svenska, att det har kommit alldeles för många de sista 20 åren? Att konkurrensen är så stenhård. Jag menar, vi är ett litet land och få skolor att fungera, till exempel få bostäder att fungera, få arbetsträning att fungera. Att liksom, det handlar om det är ju hela den. Man ser ut över världen, tänker på USA. De gjorde ett långt uppehåll mellan 1920 och 1970. Och då ökar jämlikheten. Då får arbetarna en chans. Och då utsätts man inte hela tiden för låglönekonkurrens. Man får en chans att etablera sig, bygga hus. Och barnen kan gå i bra skolor. Och sådana grejer. Det måste vara reglerat.
Ja, men precis. Och det är också det som statsministern har uttalat, och vi har ju stora utmaningar med integrationen, så är det ju, och där behöver ju vi verkligen lägga manken till för att säkerställa att människor får inte minst egen försörjning, möjlighet att arbeta. Och det är klart att där det finns ju ett annat perspektiv där också, och det handlar ju om arbetskraftsinvandringen. Och där finns det just nu en utredning som ju är på Morgan Johanssons bord. Mm. Så att det finns många olika perspektiv på detta. Och för mig så handlar det om att se till att göra allt som står i min och vår makt för att tillgodose de behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden, och se till att människor får möjlighet att matchas mot de jobben. Mm. Det är jätteintressant att se till exempel de här vårdutbildningarna. Vi har stor brist på vårdbiträden och undersköterskor idag. De som går vårdbiträdesutbildning, efter avklarad utbildning, så är det 7 av 10 som direkt går in i arbete. Så det här är ju också en resurs, ska vi komma ihåg. Mm. Men det är klart att vi har stora utmaningar. Jag var uppe i Skellefteå för några veckor sedan och besökte Northvolt, den stora batterifabriken som byggs där. Och det var så spännande, därför att man kommer att behöva tusentals människor till Skellefteå, både till fabriken men också till kringverksamhet, till kommunala jobb och så vidare. Och där hade de idéer på att de skulle faktiskt åka runt i Sverige i områden där man vet att många är utan jobb och säga kom till oss, bygg din framtid i Skellefteå. Vi bygger nya bostäder, vi behöver dig som arbetskraft, vi kommer se till att ungarna har den bästa skolan och förskolan. Alltså det finns ju också stora möjligheter och vi måste ta tillvara alla de möjligheter som finns.
Ja. Det låter jättebra, det är ungefär som Sverige gjorde på efter andra världskriget, åkte runt till forna Jugoslavien, Italien och Polen.
Just det, precis.
Med bussar och så. Välkommen till oss att jobba. Ja, det är bra. Du, innan det här podden är slut, vi måste tala lite om LAS. Du kastar ju in i det där en strid. Och nu har den gått små steg framåt, får man väl säga, som jag ser det utifrån. Men ser du en lösning där, liksom inte, där någon... Centerpartiet eller LO eller hur man ska uttrycka det, måste bli ensam förlorare eller där någon måste bli ensam vinnare? Alltså, kan du se en sån här förhandlingslösning där alla kan vara nöjda?
Ja, jag är helt övertygad faktiskt nu att vi kommer att ha en lösning där alla kan känna att man är på något sätt vinnare. Mm. Men för mig är egentligen inte det viktigaste vad folk känner, om de är vinnare eller förlorare, utan det viktigaste är ju att vi nu lägger en ny plattform för en arbetsmarknad som är i förändring, där vi både tillgodoser arbetsgivarnas behov av trygghet och flexibilitet och löntagarnas behov av detsamma. Mm. Och jag tycker att coronapandemin har ju visat dels hur viktigt det är med trygghet också för arbetsgivarna och långsiktighet. Men det har ju också visat hur viktigt det är för löntagare både med anställningsskydd, alltså trygghet i anställning och trygghet i omställning. Mm. För det är klart att du kan ju ha hur starkt anställningsskydd som helst, men om ditt företag går i konkurs, om det blir utkonkurrerat av andra företag i andra länder, då behöver du också ha en trygghet i omställning. Mm. Och det är det som jag tycker är så bra nu, att vi går vidare med en partsöverenskommelse som tar höjd både för att förändra delar av arbetsrätten, alltså lagen om anställningsskydd, men som också ser behovet av omställningsmöjligheter på en arbetsmarknad där jobb försvinner och tillkommer i en väldigt snabb takt. Och där vi också ser på A-kassans viktiga bidrag till den här omställningen. Och för mig, jag har ju jobbat i väldigt många år med just att försöka bidra till att skapa trygghet i omställning. Pratat mycket om det internationella sammanhang, har varit på OECD och på många andra ställen, ILO och så, och pratat om den svenska modellen. Och det är klart att nu ser jag förutsättningar för att kunna utveckla det ytterligare. Och jag tror ju genuint på att vi både kan skapa ökad flexibilitet och trygghet för våra företag och samtidigt öka tryggheten för de anställda, att komma bort ifrån otyget med de här sms-anställningarna som är helt hopplösa, och att se till att liksom städa upp där, samtidigt som vi också ser till att företagen har långsiktiga spelregler. För mig är det väldigt viktigt att skapa just spelregler som gör att parterna, alltså fack och arbetsgivare gemensamt, kan fortsätta att utveckla kollektivavtalen. Vi har över 600 avtal idag. Och det är ju just det här som är den svenska modellen, att vi genom kollektivavtal, branschanpassade lösningar, kompromisser mellan fack och arbetsgivare, utvecklar arbetslivet och löser problem tillsammans på svensk arbetsmarknad. Så att jag värnar partsmodellen, och med den lösning som vi nu kommer gå fram med, så känner jag mig väldigt trygg med att vi också kan då utveckla och modernisera både arbetsrätten och andra politiska reformer för att skapa en så bra arbetsmarknad som möjligt.
Och det säger alltså arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som har varit gäst här i Vida möter idag. Stort tack för Eva.
Tack så mycket, det var roligt.
Ja, allt gott.
Ja, detsamma. Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.